Den här veckan är en lite speciell vecka om man ser till kyrkoåret. Speciellt så tillvida att det finns en text för torsdagen, Kristi himmelfärdsdag, och en för söndagen, det vill säga idag. Så är det ibland, och det är en sån vecka den här veckan. Flera texter att utgå ifrån. Torsdagen hade rubriken Herre över allting. Och den texten beskriver det som hände när Jesus tog avsked från sina lärjungar. Och från Lukas evangeliets 24 kapitel så läser vi det här. Jesus sa: jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sen till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Då var rubriken alltså Herre över allting. Idag är rubriken Hjälparen kommer. Och dagens text är hämtad från Johannes evangeliets 15 kapitel och en bit in i det 16. En text från det avskedstal som Jesus höll för sina lärjungar samma kväll då han senare skulle bli förrådd. Alltså innan korsfästelsen och innan himmelsfärden. Där står det så här. Jesus sa: när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, för ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er. Så dagens text, söndagens text, går alltså tillbaka till kvällen före Jesu död. Medan Kristi himmelfärdsdag inföll 40 dagar efter uppståndelsen. Det är alltså, om man skulle betrakta det här som en sammanhållen berättelse, något som utspelar sig från skärtorsdagen till Kristi himmelfärdsdag, eller om man uttrycker det på ett annat sätt, från den 29 mars till den 10 maj, om det här skulle ha skett i år. Det är ett rätt så stort tidsspann. Ni som lyssnade till den predikan som jag höll för 2 veckor sedan, en predikan som utgick faktiskt från den text som följer den text i Johannes evangeliet som vi precis har läst. Också den ifrån Jesu avskedstal till sina lärjungar. Minns kanske att lärjungarna vid det här tillfället inte fixade att ta in allt det som Jesus förmedlade till dem där och då. Just för att de var förblindade av sorg. Att de var i ett chocktillstånd som gjorde att de varken kunde eller orkade ta in hela den större bilden. För dem var talet om lidande och avsked så laddat att allt snack om att men det här är ändå bäst det som sker, en sak för mycket för dem. Och det är svårt, tycker jag, att hålla det emot dem. Eller som jag sa redan då, för 2 veckor sedan, att det är en fullt mänsklig, fullt naturlig reaktion att behöva sortera bland alla intryck. Samtidigt som torsdagens text, alltså Kristi himmelfärdstexten, talar om hur lärjungarna efter himmelsfärden återvände till Jerusalem under stor glädje. Och att de varje dag träffades i templet och prisade Gud. Det är ju någonting som har hänt här. Och den fråga som jag bär med mig när jag läser den här berättelsen som en sammanhållen helhet, det är: hur håller man den glädjen, den förundran vid liv? För lärjungarna skedde ju allt inom en relativt kort tidsrymd. Döden, uppståndelsen, himmelsfärden, det är deras glädje på Kristi himmelfärdsdag, följdes av pingstens omvälvande upplevelse 10 dagar senare. Där Jesu tal om hjälparen på skärtorsdagen plötsligt blev väldigt konkret. Nu var det ju uppenbart vad det var han hade talat om. Och i ljuset av det så kan man ganska lätt förstå hur deras glädje och förundran fick rejält med näring. Att av denna anledning heller inte var så konstigt att Petrus och Johannes kort efter pingstdagen, när de hade fått förmedla Guds helande till den lame mannen som reser sig upp och som dansar av glädje, utbrister: men varför blir ni förvånade över detta? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet som vi fick mannen att gå. Och jag vet att den där kommentaren har skavt hos mig. Alltså, varför blir ni förvånade över det här? Det är väl den naturligaste sak i världen. Men det var ju för att de hade hört om. De hade sett, de hade fått erfara hur hjälparen verkligen hade blivit sänd till dem. De hade gått från förvirring, sorg och rädsla till en glädje där de fyllda av förundran fick se de mest otroliga saker hända mitt ibland dem. I det ljuset är det heller inte så konstigt att man började bygga upp en förväntan att men Jesus kommer nog tillbaka rätt så snart. För det var så många i den tidiga kyrkan trodde. Att Jesus kanske till och med skulle komma tillbaka i deras livstid. En förväntan som senare kom att omformuleras eller omprövas till ett konstaterande att vi kanske inte riktigt kan veta när det sker, och det kommer nog kanske att dröja lite längre än vad vi först trodde. Men det är klart, om de hade fått höra berättas om en grupp människor som samlas till gudstjänst i ett land långt borta, 2000 år senare, som fortfarande väntar på den dagen att Jesus ska komma tillbaka, då tror jag faktiskt att de hade haft rätt så svårt att smälta det. 2000 år senare. Men för oss som är den gruppen människor som samlas här idag till gudstjänst med tron att Kristus kommer att återvända. För oss är det i allra högsta grad brännande att ställa oss frågan: hur håller vi glädjen och förundran vid liv? När uppståndelsekraften helt tycks ha runnit ur. När helande undren som vi ser är ungefär lika många som antalet förluster för Hammarby i årets fotbollsallsvenska. Och när Kristi himmelfärds dag mest tycks vara en påminnelse om att Jesus är killen som har tagit historiens längsta semester. Hur håller man då glädjen och förundran vid liv? Samtidigt så måste väl det här vara ett nutidsproblem eller ett ilandsproblem. Jag menar, den tidiga kyrkan skulle väl aldrig börja misströsta. De som hade sett och hört så mycket. De skulle väl aldrig börja säga att jag tycker ändå att Petrus har börjat tappa stinget. Är det inte så? Och Johannesen, hur många gånger har vi inte hört honom mala samma sak? Alltså, vi kan det där nu, och sen är han rätt tråkig att lyssna på dessutom. Det gör inte saken bättre. För att inte tala om den där Paulus, vem tror han att han är? Eller? Även om det kanske inte var exakt så man uttryckte sig, så dröjde det inte länge innan liknande tankegångar började smyga sig in redan i den tidiga kyrkan. Flera av Paulus brev är en uppgörelse med just detta. För vad var det Jesus sa innan han ens hade hunnit dö och uppstå? Jo, vi går tillbaka till Johannes evangeliet, till dagens text. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Och ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Jag sa det er inte från början eftersom jag var hos er. Ja, det Jesus gör det att han berättar för dem att hjälparen ska komma. Sanningens ande. Då ska han vittna om mig. Anden ska vittna om Jesus. Han ska, för att återkoppla till ett exempel som jag använde i min förra predikan, vara som fasadbelysningen som kastar allt sitt ljus på Kristus för att han ska framstå så stor och så fantastisk som han verkligen är. Då ska också ni vittna om mig, säger Jesus. Varför säger Jesus detta? Jo, han säger det till dem för att de inte ska komma på fall. Eftersom han vet att de kommer att uteslutas. Att en del av dem rent av kommer att få sätta livet till. Det är därför han säger det. För att de, när den tiden kommer, ska minnas att han har sagt det. Och han fortsätter. Jag sa det er inte från början eftersom jag var hos er. Men nu är tiden inne för detta han vill säga till dem. För att de ska minnas att han har sagt det. Jesus säger som han gör för att han vet att deras tro kommer att prövas. För att han vet att glädjen och förundran kommer att skakas i grundvalarna. Och hans budskap är detta. Jag ska sända hjälparen till er. Efter att han har sagt detta på skärtorsdagen så vet vi vad som händer. Att Jesus dör, att han uppstår, att han visar sig för lärjungarna. Och att ryktet om vad som har hänt börjar sprida sig. Det man kanske inte tänker på det är att Jesus efter uppståndelsen vandrade tillsammans med lärjungarna i 40 dagar. Kanske tänker vi inte på det för att denna tid knappt nämns i evangelierna. Men det verkar ju som att det är en del viktiga insikter som tar form under denna tid. Självklart måste Jesu död och uppståndelse ha bidragit till detta. Jag menar, innan det verkligen hade hänt så var det ju självklart så att det var svårare att fullt ut inse tyngden i de ord som han uttalade. Men när det faktiskt hade hänt blir ju tyngden i allt han har sagt rimligtvis större. Kunde han uppfylla det ena så borde han ju rimligtvis kunna uppfylla det andra också. Och precis innan han lämnar dem på Kristi himmelfärdsdag är det just sina löften som han återkopplar till ännu en gång. Vi går tillbaka till Lukas texten kort. Där Jesus säger att jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Han tog med sig dem ut ur staden, bort mot Betania. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sen till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Jag ska hålla det jag har lovat. Men stanna i Jerusalem tills det har hänt. Jag ska sända hjälparen. Jag ska sända kraften ifrån höjden. Men det kommer att dröja ytterligare en liten tid. Och den här gången så förstår vi av responsen att nu fixar de att ta in det Jesus säger på ett helt annat sätt. Nu är de inte längre i chock. Nu är det inte sorgen som lamslår deras känslor inför avskedet. Men nu är det tvärtom glädje och förundran som uppfyller dem. Och de föll ner och hyllade honom och återvände sen till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Jesus lämnar dem alltså för obestämd framtid. Och de gensvarar med att uttrycka sin glädje. Nu är han borta, nu kan vi göra vad vi vill. Alltså, nej, det är något annat som uppfyller dem av denna glädje. Och utan att veta när kraften från höjden ska uppfylla dem är de ständigt i templet och prisar Gud. Glädjen och förundran präglar hela deras sätt att vara. Och just detta lilla ord, förundran, som jag återkommit till flera gånger nu, tänker jag är oerhört centralt. Detta att bevara förundran. Kanske att det är andens viktigaste uppgift. Att hjälpa oss att bevara förundran. Omvänt finns det de som vittnar om att förlorad förundran är det som mest påtagligt hotar att skruva ner vår tillbedjan, vår förundran. Så jag tänker att vi ska stanna upp ett ögonblick inför detta enda ord, förundran, och lyssna till några röster. Så här kan man uttrycka det. Förmågan att förundras inför naturen, inför människor och inför händelser är en av de allra starkaste religiösa drivkrafterna, menar kyrkohistorikern Per Beskow. Så hur ger man plats för förundrans rymder? Hur bevarar eller väcker man dem? Frågar sig samtidigt författaren och poeten Marie Tonkin-Reda. Medan Symeon, den nye teologen, över 1000 år tidigare konstaterar: när någon plötsligt lyfter sin blick och beskådar allt skapat på ett sätt han aldrig tidigare gjort, fylls han av förundran och faller i tårar. Eller som Ylva Eggehorn uttrycker det: en liten svindel av klarhet. En liten svindel av klarhet. Så hur håller man glädjen och förundran vid liv? Checklista 5 punkter. Gör så här, så är det löst. Nej. Men jag tror att det finns något helt avgörande i att besinna sig. Att bli vid sina sinnen. Att ta sina sinnen på allvar. Att träna sig i uppmärksamhet. Att träna sig i tacksamhet. Att leva med frågan: hur kommer Gud till mig? Att på djupet besinna det faktum att Gud kommer till oss hela tiden. Hela tiden. I solstrålen som väcker mig på morgonen. I doften av en nybryggd kopp kaffe, om man gillar det. I ett leende. I ett uppmuntrande sms från en vän. Att finna skäl för tacksamhet i våra liv. Att finna, som vi sjöng precis nyss, att det finns 1000 skäl att prisa dig. Om vi nu ska ta det på svenska och inte på engelska, där man sjunger 10,000 reasons. Jag tror att man inte nog kan betona styrkan i att ta lärdom av all den erfarenhet som finns i den världsvida kyrkan genom alla tider och mitt ibland oss. I de relationer som vi står i. Där den dagliga enskilda begrundan av frågan om hur Gud kommer till mig idag. Få stå sida vid sida med det regelbundna utbytet av erfarenheter med andra kristna om hur Gud faktiskt kommer oss till mötes. Där avskildheten i den tysta retriten, där jag får skärpa blicken och öka lyhördheten, får sin naturliga förlängning i konkreta handlingar för den som behöver min hjälp. I ord och i handling. Att besinna sig. Att bli vid sina sinnen. Att bevara, inte förlora förundran. Tänk att leva sitt liv där veckorna får fyllas av möten. Av luncher och av after work. Av promenader och cykelturer där vi får dela glimtar och nedslag av den helige med andra. Men också en vardag där vi anar en större verklighet. Mitt bland tvättberg och blöjbyten, under sammanträden och i bilköer. Hur kommer Gud till mig just nu? För det gör han, menar jag. Och jag tycker Bibeln är tydlig på det. Bland det vackraste som finns som pastor, det är att sitta ner med en människa som har fått erfara Kristus. Och som längtar efter att få ta ett steg till. Och ett steg till. Liksom de möten med en annan människa som delar sin brottning och sin frustration över att Gud just nu är så svår att finna. Men som genom att sitta ner och samtala om det, genom att dela sina tankar och sina känslor, med hela sitt jag visar att man vill ta det här på största allvar. Där man med hela sitt jag ropar ut att jag vill inte förlora förundran. Det är sådana möten som jag växer i förundran. Över tillvaron, över livet och över Gud. Det är sådana möten som jag påminns om att Gud är närvarande i den verklighet som är vår. Och han är det genom sin ande, vår hjälpare. Ett sådant möte, eller ja, flera sådana möten, skedde nu i torsdags och fredags när jag och flera härifrån Johanneskyrkan alltså var på kongress i Mariestad. Där människor från hela Sverige har kommit samman av en enda anledning. Ytterst. Att vi är ett i Kristus. Människor som annars inte hade samlats den här helgen. Att få sitta där och samtala med någon som jag aldrig tidigare har samtalat med. Samtala om det som förenar oss. Och samtidigt få vidga mina perspektiv vad det innebär. Det kan fylla mig med glädje och förundran. Likaså ett annat möte som jag gjorde i veckan med några av mina vänner i husförsamlingen. När vi träffades hemma hos oss nu i tisdags. Som vi gör varje vecka. Ett möte där bibelordet stod i centrum. Ett möte där våra gemensamma tankar fick ge ordet konturer. Ett möte där min fulla övertygelse är att anden och ordet samverkade. Där denna predikan till stor del fick sin riktning. I det mötet med några vänner. Hemma i soffan en tisdag kväll. Det är stort tycker jag. Där det nära, det enkla samtidigt får förmedla det stora och oförklarliga. För när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och den hjälparen är här. För att hjälpa oss att bevara vår glädje och vår förundran. Genom att vi ser vem Jesus är och fascineras över detta oerhörda att Gud kommer. kommer till oss. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du inte lämnade dina lärjungar vind för våg när du återvände till din far i himlen. Utan att du lämnade dem med löftet om att hjälparen skulle bli dem given. Tack för att den hjälparen är här. Tack för att vi får leva under din andes ledning. Tack för att din heliga ande bor i var och en som tror. Herre, hjälp oss att bli lyhörda över vad du vill visa oss. I det lilla och i det stora. Låt oss aldrig förlora förundran. Utan låt oss enskilt och tillsammans söka dig. Dela våra erfarenheter av dig. Fortsätt att förundras över hur du, 2000 år efter att du lämnade dina lärjungar, fortfarande är lika närvarande i våra liv. Och tack för att vi får leva med en förväntan på att du faktiskt ska komma tillbaka och fullborda det som du har påbörjat. Herre Jesus Kristus, du är vårt enda hopp. Och vi vill följa dig. Amen.